Jag kommer börja med att läsa evangelietexten för den här dagen. Den är från Lukas evangeliet kapitel 17, vers 7-10. Liknelsen om tjänaren som passar upp. Om ni har en tjänare som plöjer eller vallar får, säger ni då till honom när han kommer hem från ägarna: gå genast och slå dig ner vid bordet. Nej. Ni säger: gör i ordning maten åt mig, fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker. Sen kan du själv äta och dricka. Inte får tjänaren något tack för att han gör vad han är ålagd. På samma sätt med er. När ni har gjort allt som åligger er så ska ni säga: vi är odugliga tjänare, vi har bara gjort vad vi är skyldiga att göra. Dagens evangelietext jämför oss med tjänare. Att det finns ett arbete, en tjänst för oss att utföra i den här världen. Och att vi kan se på oss själva som odugliga när vi bara gör det vi är skyldiga att göra. Jag vet inte hur det är med er, men det där ordet oduglig kan ju upplevas lite hårt. Och därför vill inte jag börja i det ordet just nu. För som vi har hört så är temat för gudstjänsten nåd och tjänst. Och det finns en anledning till att det ligger i den ordningen. Att nåden får komma först. Så jag vill ta mitt avstamp lite i nåden. Precis som någon sa där att nåden är det viktigaste. Och kraften till tjänsten kan inte vara vår egen. För då går vi lite fel. Utan kraften till tjänsten finns i det Jesus Kristus har gjort för oss. Det börjar vid korset. När vi alla gick fel, för det står ju faktiskt i Guds ord att alla människor har gått fel. Ingen har någonting att berömma sig av, och det tycker jag själv är ganska skönt. Då sänder Gud sin son Jesus Kristus Messias för att ta alla våra tillkortakommanden, alla fel vi har gjort, kommer att göra. De tar han på sig. En Gud som kommer ner och offrar sig för oss tar straffet för att ge oss liv både här och nu, men också sen. Tänk på det hoppet. Jag tycker det är fantastiskt. Vi kanske pratar lite sällan om det. Det där hoppet vi har som bär bortom döden, bortom graven, ända in i evigheten. En kärleksfull Gud som älskar oss vill dela livet med oss. Så där i den där personliga relationen till Kristus, där får vi börja. Där får vi ta emot vad han har gjort. Och vi kan böja oss ödmjukt inför en Gud som vill, som sagt, lyfta alla våra bördor. Och jag tänker att det där gåvan är själva förutsättningen för tjänandet. Vi kan alltid komma dit till korset, hämta kraft, bli påfyllda igen och igen. Och det är ju kärleken som är grunden för våra liv. Jag tänker många gånger på hur Jesus sammanfattade budorden. 10 bud kanske är lagom att komma ihåg, men 2 är kanske ännu lättare att komma ihåg. Jag tänker när universums skapare kommer ner, förkroppsligas. Och säger: nu ska jag berätta för er vilka som är liksom de två, vilket är det största budet. Då skulle jag vilja spetsa öronen och lyssna. Vad är det viktigaste vi behöver tänka på i våra liv? Han säger så här: du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta, med hela din själ och med hela ditt förstånd. Och efter det kommer: du ska älska din nästa som dig själv. Så det betyder ju att vårt allra första uppdrag är att leva i närhet till Herren. Att ha ett öppet hjärta för honom, att umgås med honom, att lära känna honom. Och ett sätt att göra det är ju att läsa Guds ord. Jag vill slå ett slag för det, att inte glömma bort Bibeln. För i dagens samhälle kan det vara ganska lätt att tycka det ena och det andra om den boken. Men jag står tillsammans med Paulus och tror som han skriver i 2 Timoteusbrevet 3:17 att varje bok i Bibeln är inspirerad av Gud. Och den är till för oss, för att undervisa, vägleda och inspirera oss och så fostra oss så att vi faktiskt kan leva ett rättfärdigt liv och bli rustade för goda gärningar. Och jag ville bara lite kort dela med er. Ni har säkert era berättelser om vad Guds ord har betytt för er i era liv. Hur det kanske har styrkt och hjälpt er. Men jag vill dela något från utbildningen där jag och mina klasskompisar som också läser till diakoner upplever någonting. Som jag sa, vi har en fantastisk utbildning med många olika slags kurser i en mängd olika ämnen. Men när vi rör oss kring Guds ord, de kurserna, när vi letar i Gamla testamentet och Nya testamentet, då händer det någonting. Det är en helt annan slags ljus över de dagarna. Det är en helt annan slags kraft och bärighet över de dagarna. Och det är värt att notera, tycker jag. Så vår tjänst då, den får vi alltså av Gud, av nåd, för att han älskar oss så ofantligt mycket. Men också för att han vill någonting med våra liv. Det där att känna Gud och veta vem han är och att det är hans kärlek som ska förlösa oss liksom, i tjänsten, tycker jag blir så tydligt när vi går till lärjungen Petrus. När det väl gäller, när Jesus ska dö på korset för oss, då förnekar Petrus, han som har lovat att alltid gå med Jesus, han förnekar Jesus. Och så tänker jag så här, när Jesus återuppstår, då vill han fortfarande ha Petrus i sin tjänst. Så är det ju inte här i världen. Har vi liksom tabbas åt på det viset, då får vi nog sparken. Men här kommer Jesus tillbaks till Petrus och vill upprätta honom. Men hur vill han upprätta honom? Först och främst som människa. De möts ansikte mot ansikte och Jesus har väl hela tiden vetat om att Petrus ska förneka honom. Så han har nog redan förlåtit honom långt innan det hände. Och det här behöver inte jag tala om för er. Ni kan säkert mer om det här än jag. Men jag tänker att det är viktigt att fundera på vad är det för fråga han får när han ska bli upprättad till tjänst. Och han får den ju 3 gånger. Lika många gånger som han har förnekat. Jesus frågar, älskar du mig? Där har vi det igen. Vad är essensen? Vad är grunden för våra liv och vår tro, för vår tjänst? Älskar du mig? Håller du mig högt? Håller du mig högre än allting annat? Får jag vara din Gud? Får jag stå överst på prioriteringslistan? Sen säger han till lärjungarna, precis som han säger till oss. Vänta, ni ska bli beklädda med anden. För utan anden kan vi ingenting göra. Jo, vi kan göra mycket. Men för Guds rike kan vi inte göra någonting utan Guds ande. Anden vill bo i oss och leda oss och ge oss den kraft vi behöver för tjänsten. Anden, vad gör den då? Den vittnar alltid om Jesus. Tills den här världen går under kommer anden alltid vittna om Jesus. Det är det anden gör. Men anden är också sanningens ande. Idag säger man att det finns ingen sanning. Vad känner du? Vad tycker du? Gå på det. Följ din inre röst. Det finns en sanning. Det finns en ande som är sanning. Och det finns en skärpa. En sanning som avslöjar lögn. Anden känner djupen i Gud. Och djupen i varenda människa på hela jorden. Jag tycker det är en fantastisk rådgivare att ha i sitt liv, helig ande, som vet allt. Jag tänker på den här tjänsten som faktiskt Jesus talar om till oss var och en. Missionsbefallningen som vi har kommit att kalla den i Matteus evangeliet 28, 19-20. Ni har hört det förut. Gör alla folk till lärjungar och döp dem i Faderns, Sonens och den helige andes namn. Och lär dem att hålla alla bud. Återigen, vi har fått Jesus som säger att det finns 2 bud som är det viktigaste om vi har svårt att hålla alla bud i huvudet. Och sen tänker jag att det kommer också lite tecken som ska följa då i den här tjänsten. Det talar Jesus om i Markus evangeliet. Det handlar om att bota sjuka, driva demoner ut och inte bli skadad av gift och tala nya tungomål. Det här är ju tecken som vittnar om att människor blir helade, upprättade på livets alla områden. Det är aldrig ett resultat av vår egen kraft. Det är alltid ett resultat av den gudomliges heliga närvaro. Så jag tänker att det första och viktigaste vi kan göra är att ge utrymme till honom i våra liv. Skapa utrymme för honom här i våra gudstjänster. Men också faktiskt att vädja och predika för folk i vår omgivning. Att göra plats för honom i sina liv. Men lite av sångerna vi sjöng också. Det står ju faktiskt att vår tro behöver komma ut i konkreta handlingar. Precis innan jag gick upp så sjöng vi om en som passar så bra till det här stället i Matteus evangeliet som jag ville lyfta. Matteus evangeliet 25, 35-40, där det faktiskt handlar om den tid när Jesus kommer tillbaka hit ner. För han har lovat att han ska göra det en dag, även om vi tycker att det dröjer. Man ska komma tillbaka på himlaskyarna, så ingen kommer undgå att se det. Och där står det ju någonting att han faktiskt ska... Jag tänker, ja, vi har fått nåd och förlåtelse, vi har tagit emot Jesus och det finns en plats för oss i himlen förberedd. Men det står lika fullt i Guds ord att han då ska döma oss utifrån hur vi har behandlat varandra. Det står att Herren säger, jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken. Och ni gav mig kläder. Jag satt i fängelse. Och ni besökte mig. Allt som vi gör mot de minsta gör vi mot Gud. Vilka är de där minsta då, kan man ju fundera på. Är det de som anses obetydliga i den här världen? De som föraktas av en eller annan anledning? Oavsett så spelar det stor roll vad vi gör mot varandra. Så stor roll att det kommer vara avgörande i domen som går över världen när den dagen kommer. Och jag tänker att det är här rollen av en tjänare kommer in. För Jesus, som är vår förebild, han visar ett väldigt starkt exempel. Ni vet när han böjer sig ner för att tvätta lärjungarnas fötter. Och säger att ni ska göra detsamma. Men jag tror inte vi förstår vad det innebar på den tiden, att en mästare, en läromästare, stod alltid lite högre än de andra. Att han skulle böja sig ner, det var liksom ett regelbrott. Det var ett enormt tecken på svaghet, man gjorde inte så. Och svag vill man absolut inte visa sig som ledare på den tiden. Så det skakade om och stack ut, men jag funderar på om det kanske inte skulle göra det idag också. Men Jesus förklarar ju här att han visar på en väg som är någon helt annan väg än vår väg och människors väg. Liksom. Ödmjukhetens väg. Att inte tro sig vara för mer. Och nu kommer vi tillbaka till det där ordet oduglig igen. För fler än jag har brottats med det. Pastorer som har jobbat länge har brottats med det. För ingen vill väl kallas oduglig. Jag tycker vi lever i, jag vet inte om ni håller med, men vi lever i ett väldigt prestationsinriktat samhälle där kompetens och duglighet står väldigt högt. Ibland kanske lite för högt. Är det det som menas? Ska vi göra mer? Ska vi sträcka oss längre? Pressa oss mer? Göra ännu mer än vad som förväntas av oss? Är det det som menas med det här bibelstället? Att Gud är så generös så vi borde pusha oss att vara lika generösa med vår kraft och vår tid. Kanske, men skulle jag vilja säga, då får vi inte glömma det andra budordet. Du ska älska din nästa som dig själv. Så kärleken räcker även till mig. Jag tror inte att vi ska utplåna oss själva till utmattningens gräns. För vi har en Gud som sätter gränser. Han vilade på sjunde dagen. Han visade, det ska ni också göra. Jesus drog sig undan. Han hade ju väldigt mycket på sin agenda. Alla drog i honom. Men det var viktigt för honom att dra sig undan. Men jag funderar på, vad gjorde han när han drog sig undan? Han umgicks med Gud. Och vilodagen är också till för att hänga med Gud, som ungdomarna ska säga, eller umgås med Gud. Så att den yttersta kraften och vilan kan ju finnas där. Okej, så det kanske inte är det som menas med oduglig då. Kan en synonym hjälpa oss, funderar jag på. För oduglig kan också översättas oförmögen. Och då funderar jag, är det ödmjukheten som ska lyftas nu igen? Att jag har inte all kraft. Att jag i mig själv så finns inte allt som behövs för att betjäna andra människor. Och då är det ju någonting som måste tillföras. Gud själv, Guds ande. I texten står det faktiskt också att tjänaren inte får ett tack. Och det är lite intressant. Jag är ganska strikt och noga med att man ska tacka för allt. Jag kan fråga våra barn att man ska tacka. Man tackar Gud för maten, man tackar efter man har ätit. Så jag tycker det ordet är väldigt viktigt och att vi tackar varandra. Men här då, att tjänaren inte ska få ett tack. Varför står det så, funderar jag på. Ja, men någon var inne på det här. Ge som gåva det du har fått som gåva. Om jag har rätt grund för min tjänst, och det kan man behöva rannsaka sig själv. Jag kan bara gå till mig själv. Om den grunden finns i kärlek och relation och en kraft som kommer från Gud, då förväntar jag mig inte ett tack från andra människor. Du gjorde det där tecknet. Du ville inte ha applåderna, du ville föra det vidare uppåt. Jag tycker det är fint liksom, att man känner att ja, men jag har fått det här. Jag står i Guds flödet, jag behöver inte tacket. Jag riktar det uppåt. Och så funderar jag på om det är att leva i nåden. Jag lever i nåden, jag arbetar i den. Jag behöver inte ta emot tacket. Jag vet inte vad ni säger, men jag tycker nog att nåden måste få vara det viktigaste i våra liv. Att vi gör det här rummet för Gud, som jag sa. Och jag tänker att vi faktiskt alla är behovets barn. Och inte minst i de här tiderna så är det tydligt att det finns en enorm utsatthet i det här att bara vara människa just nu. Men jag tänker att vi är behovets barn som behöver bli påfyllda. Vi är bara människor. Men vi får finnas till för varandra. Och som kyrka, som lämmar i en kropp som blir fyllda med Guds ande. Så tänker jag, kanske utifrån den utbildning jag läser, den diakonala utbildningen, att det behövs någon eller några som är en röst för de som inte har en röst. Som ser dem som kanske ingen ser. Som lyssnar på dem som kanske ingen lyssnar på. Och som orkar kämpa för dem som faktiskt just nu inte har någon kraft att kämpa. Och vilka de där de är, det kan ju faktiskt skifta över tid. Ibland är jag en av dem. Ja, jag känner ju inte er och ni känner inte mig. Men jag kände så starkt att jag ville prata både till mig själv och er om att kan vi få ha högt i tak och låga trösklar så alla människor kan få känna sig välkomna oavsett bakgrund. Oavsett hur man är som människa. För jag tror att det finns en stor skörd. Kan vi få ge plats åt alla dem som behöver få plats vid korset? Och om vi lutar oss in mot nåden och mot Gud så gör vi nog det lite lättare för det himmelska ljuset att lysa klarare. Och jag tänker att då kanske vi gör det ännu mer öppet. Och får ännu mer av en kärleksfull gemenskap som utför gärningar och handlingar. Ja, vilka slags gärningar och vilka slags handlingar? Jag tänker barmhärtighetens och nådens handlingar. Mer än någonting annat. Jag vill avsluta med en liten bön där sista. Och jag kände så starkt utifrån psalm 285 att jag ville be utifrån den. Och då har jag bara gjort någon korrigering för att det ska passa som en bön. Låt oss be. Herre, tack för att det finns nåd för nya världar mycket större än den här. Tack för nya skapelser och tider. Nåd för allt som blir och som är. Tack Herre att det finns underbar förlossning i det blod som göts en gång. Och tack att det finns glädje bortom graven och en framtid full av sång. Gud, lär oss att glömma bort vårt ego och driv oss ut att bygga broar till dig, till varandra och till en okänd morgondag. I Jesu namn vi ber. Amen.